Amen, amen. Ja, det är svårt att komma ner från himlen till jorden igen. Jag var så i lovsången så jag förstod inte att det var dags för mig att kliva upp. Men det är bra att man har en hustru som säger nu. Eller aldrig. Äntligen påsk! Halleluja! Hur har vi gått och väntat på detta? Jag har tänkt på vilken dag, vilken högtid är den största i världshistorien? Och idag skulle ju svaret vara naturligt att det är påsken förstås. Jesus besegrade döden, han uppstod från de döda och han har nyckeln till döden och dödsriket. Men sen tänkte jag, om Jesus inte hade skapat himmel och jord, då skulle vi inte finnas till. Då hade det inte blivit någon påsk. Så det är ju en stor förutsättning att han har skapat himmel och jord och oss. Så det var en väldigt stor gärning han gjorde. Om vi sen gör ett stort hopp och så kommer vi till julen. Om inte Jesus hade blivit kött, hade han inte kunnat dö. För det var ju köttet som dog. Inte anden. Så han behövde bli kött. Så utan jul ingen påsk. Och sen har vi då långfredagen som vi precis har tänkt på. Jag menar, om Jesus inte hade dött på korset, det hade inte hjälpt om han hade skapat himmel och jord och om han hade kommit och vi firar jul år efter år. Men om han inte hade dött på korset för våra synder, för vår frälsning, då hade han inte gått hela vägen. Det hade inte räckt. Men om nu Jesus bara hade dött, om han inte hade uppstått, då hade han inte varit någon annan än många andra som har dött för en stor sak. Det hade inte räckt det heller. Så jag tänker på vilken fantastisk gärning från skapelsen, över julen, över långfredagen, påskdagen. Men så slutar inte där, utan han sände sin helige ande. Dessförinnan så uppfor han till himlen. Och det är han just nu och manar gott för dig och mig. Alltså helhetsbilden tycker jag är ju det som är så fantastiskt. Vilken Gud vi har. Vilken Herre vi har. Vi glömmer det ibland när vi får skattedeklarationen. Och när vi ska gå och handla. Och vi funderar på vilken serviett vi ska köpa. Ni vet de här vardagliga bekymren. Vilka lökar ska vi plantera ner i trädgården? Oj, och nu skiner solen. Och jag ser att mina fönster de är smutsiga. De här vardagliga bekymren. Men hur små är inte de jämfört med detta stora? Vilken Gud vi har. Halleluja. Men idag, vänner, då får vi fira påsk och det av hela hjärtat. Jag har som ämne för idag från mörker till ljus. Vi har ju precis nu gått igenom den tiden där vi tänkte mycket på hur Jesus dog på korset. Hur han led för våra synder. Och jag tänkte på lärjungarna. Den här påskdagsmorgonen. Det är därför vi firar gudstjänster på söndagar. Det var första veckodagen. Och enligt judiska räknesättet, första dagen i veckan, det är söndagen. Så det var söndag morgonen som detta hände. Men just innan påskens glädje började att falla ner i deras hjärtan, då var det väldigt mörkt i lärjungarnas hjärtan. Och i deras tankar. För deras älskade vän och mästare hade blivit misshandlad, förödmjukat och till sist avrättad på en offentlig plats strax utanför Jerusalems stadsporten. Jag tänkte, där finns ju vi många gånger i de här svåra situationerna, i de här tunga situationerna, där det är mörkt. Du kanske också har varit med om att dina förhoppningar och dina önskemål plötsligt har punkterats som ett bildäck. Det bara gör puff. Eller du har kanske varit med om att en sak som du har drömt om, som du har jobbat för stenhårt för att nå det målet, att det från ena dagen till den andra är bara borta. Det går inte längre att genomföra. Någonting händer. Och det mest dramatiska som vi kan tänka oss, det mest obegripliga, det är om någon nära anhörig dör. Någon som har stått oss väldigt, väldigt nära. En älskad människa som rycks bort oväntat i våra liv. Det är ju kanske det mest fruktansvärda. Men sådant händer i vår värld. Någon som har stått oss väldigt nära. Det var Jesus för lärjungarna. Någon som vi har sett upp till. Det har ju lärjungarna gjort. Till Jesus. Någon som vi har satt våra förhoppningar till. De trodde att han skulle rädda dem undan romarna. Han skulle upprätta riket. Han skulle bli kung. De diskuterade redan vem av oss får regera tillsammans med dig. Vem får sitta till höger och vänster om dig? Sådana situationer då allting bara rasar ihop. Och det är då vi kan känna att det är som att någon har släckt ljuset. Plötsligt. Det bara händer. Och allt blir på sätt och vis meningslös. Man kan bli arg på Gud och på världen. Och man kan känna att det här är orättvis. Varför Gud? Varför just jag? Och den här känslan av orättvisan, den lägger sig som en filt över våra själar när sådant händer. Och hjärtat plågas av frågan varför. Och det är det och andra sådana mörka tankar blandade med rädslan att de själva skulle bli upptäckta av romarnas eller prästernas spioner och också tillfångatagna, också plågade, torterade och kanske avrättade. Den här mörka natten som de hade upplevt i 3 nätter. Deras Jesus hade precis på det mest brutala sätt avlidit på ett romerskt kors. För oss är det lite romantiskt nästan när vi tittar på korset. Vi älskar det, vi sjunger, jag älskar det urgamla kors. Men när det hände, det är oförställbart grymt det som hände där på korset. Och de har bevittnat det precis som också Cornelius sa. De såg detta, det var en verklighet, det var en realitet. Allt hopp var ute. Och innan det, strax innan det, vad hade Petrus gjort? Han hade ju förnekat sin herre 3 gånger. Förnekat sin vän. Med svordomar och förbannelser. Och när Jesus blev tillfångatagen, var fanns de hjältemodiga lärjungarna? De som hade fått vandra med honom i 3 år, sett alla de här undren som också nämndes redan här. Var fanns de? Ja, de flydde för sina liv. Jakob, Andreas, Johannes och alla de andra. De hade svikit sin mästare. Så allt detta låg ju där. Det var deras tankar, det var deras känslor den här påskdagsmorgonen. Och Maria Magdalena och Salome och många andra kvinnor som nämns, de hade ju åtminstone gått upp till korset. Ni vet, kararna, de hade flytt för livet. Men kvinnorna, de följde med ända upp till korset, till Golgata. De stod där på håll och såg. Men det var precis det att de såg. Det var en verklighet. Han var död. Det var ingen tvekan i deras sinne. Han är död. De såg spjuten som stacks upp i hans sida. Han var död, utan tvekan. De hade ju hoppats in i sista sekunden att han skulle stiga ner från korset levandes. Men nu de visste det var kört. Det var situationen vid gryningen, påskdagmorgonen. I deras mörker gömde männen sig bakom stängda dörrar. Och kvinnorna kunde bara tänka på att gå och balsamera den döda kroppen. De gick inte dit för att möta den uppståndne. De skulle balsamera den döda kroppen. Så djävulens seger verkade vara total. Och mörkret kunde inte ha varit mörkare. Men så kom söndagsmorgonen. Och det blev verkligen som natt och dag. Jag tycker det står så fint i gryningen. Det är då natten försvinner. Och det börjar ljusna i gryningen. En annan evangelist, han skriver när solen gick upp. Och så läser vi om en ängel som kommer ner ifrån himmelen. Och hans utseende var som blixten och hans kläder var vita som snö. Det är nästan som i Uppenbarelseboken. Halleluja! Plötsligt, in i detta mörker så kommer ju ljuset. På första dagen i veckan, efter den judiska påsken, de firar också just nu fortfarande påsk. De har ju en hel vecka med Pesach. Så första dagen i den här påskveckan, den hade gått, och sabbat, den hade gått. Och nu är döden besegrad. Halleluja! Han lever! Hans kropp blev inte bortrövat. Och jag vill bara ge 4 punkter kort till varför det är helt omöjligt att hans kropp blev bortrövat. Det är ju falska rykten som sprids än idag. Och det var den dagens fake news som prästerna spred via vakterna. Men det är omöjligt. För vi läser, den stora stenen framför ingången var förseglat. I vissa filmer är det ett romersk segel. Men det är filmer som har gjorts nu. I texten står det bara att det blev förseglat. Det kan ju vara också överseprästens sigill. Det vet vi inte. Men det blev förseglat. Och det var, om det var ett romersk segel, så var det dödsstraff på att bryta ett sigill. Otillåtet. Så det här var bekräftat. Det här får inte brytas upp. Det andra. Det judiska prästerskapet bevakade graven. Har du tänkt på det? Det är inte bara vaktstyrkan. I Matteus 27 i vers 66. Ska se om jag snabbt hittar den här i Bibeln. Matteus 27, vers 66, så står det så här. Först då verserna innan, när Pilatus säger: okej, här har ni vaktstyrkan. Gå och bevaka graven så gott ni kan. Och sen vers 66. De gick. Vilka de? Det var ju prästerna som hade kommit till Pilatus. De gick och bevakade graven. Jag har aldrig tänkt på det innan. Och förseglade stenen. Och de satte ut vakten. Så det fanns den romerska vaktstyrkan, det fanns prästerna som vakade och sen var stenen förseglad. Vem, vilken rädd lärjunge skulle komma och stjäla kroppen? Fake news, säger jag bara. Och så den fjärde punkten. Linneduken, bindlarna och duken som hade täckt ansiktet låg kvar i graven. Alltså om jag vore en tjuv och skulle stjäla ett lik. Och det finns vakter och det finns präster och det är bråttom. Vad skulle jag göra? Jag skulle ta det här liket precis som det är. Med dykarna och allting. Och bara försvinna så fort som möjligt. Eller hur? Jag är väl en bra tjuv som tänker så. Men de låg där. Till och med ordentligt ihopvikt. Vilken tjuv. Jag har ju sett på vissa kriminalfilmer. Deckare. När en tjuv har varit framme, då är det huller och buller. Då ska det gå snabbt. De river ut lådor och de drar ner saker och ting. Då är det inte fint, vackert ihoblagt. Och så en annan tanke. Jesus har ju redan varit död i 3 nätter. Då tar man inte bort lakan och bindlarna. För liket har ju redan börjat att förmultna. Det gör man inte. Helt omöjligt att tänka den tanken. Så alla dessa 4, om man lägger dem ihop, de säger oss en sak. Jesus, han uppstod. Och en annan tanke, varför var stenen bortrullad? Jag har i princip tills igår tänkt, ja men det är klart, Jesus skulle ut, så stenen måste ju bort. Men jag tror att stenen rullades bort för lärjungarnas skull. Att de kunde se att han inte var kvar. För jag menar, han gick ju också genom väggar fram och tillbaka. Så för Jesus skull behövde inte stenen rullas bort. Utan det var för oss. Så att vi fick detta bevittnat. Graven är tom. Halleluja. Och nu vill jag läsa om hur detta berättas hos evangelisten Matteus och Johannes. Några verser, inte hela berättelsen. Jag börjar med Matteus 27, verserna 57-66. Matteus 27, verserna 57-66. När det hade blivit kväll kom en rik man från Arimatea som hette Josef och som hade blivit en Jesu lärjunge. Han gick till Pilatus och bad att få Jesu kropp. Pilatus befallde då att han skulle få den. Jesus tog kroppen, svepte den i rent linnetyg och han lade den i sin nya grav som han hade låtit hugga ut i klippan. Sedan rullade han en sten framför den. Maria från Magdala och den andra Maria var där. Och de satt mitt emot graven. Nästa dag, som var dagen efter tillredelsedagen, samlades översteprästerna och fariseerna hos Pilatus och sade: Herre, vi har kommit att tänka på vad den här villoläraren sade medan han ännu levde. Efter 3 dagar ska det uppstå. Ge därför befallning om att graven blir säkert stängt fram till 3:e dagen, så att hans lärjungar inte kommer och stjäl hans kropp. Och sedan säger till folket att han har uppstått från de döda. Då blir det sista bedrägeriet värre än det första. Pilatus sa det till dem: Här har ni vaktstyrkan, gå och bevaka graven så gott ni kan. Det gick inte så bra. De gick och bevakade graven och förseglade stenen. De satte också ut vakten. Och sen Johannes 20, verserna 3-8. Johannes 20, verserna 3-8. Då begav sig Petrus och den andra lärjungen ut i graven. De sprang båda på samma gång. Men den andra lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där, men han gick inte in. Strax därefter kom Simon Petrus. Han gick in i graven och såg linnebindlarna ligga där och duken som hade täckt huvudet. Men den låg inte tillsammans med bindlarna utan för sig hopvikt på en särskild plats. Sedan gick också den andra lärjungen in, han som hade kommit först till graven, och han såg och trodde. Så, inga fake news här. Vad skönt att de har uppfunnit ett sådant namn. Fake news. Sanningen. Sanningen, den är att Jesus verkligen var död. Ingen skendöd. Han har inte stigit ner från korset och någon i hans liknelse som liknade honom blev begraven. Som vissa religioner säger. Som inte tror på Jesus. Som vi gör. Han var verkligen död. Sanningen är att han besegrade döden och dödsriket. Det är sanningen. Och sanningen är att Jesus verkligen är levande. I evigheternas evigheter. Halleluja. Det är så den mörkaste natten blev till det finaste ljuset för lärjungarna. Och plötsligt så läser vi att det fanns rörelse i evangelierna där. Som elektrifierade sprang de fram och tillbaka mellan deras gömställen och graven. Kvinnorna, står det, de skyndade sig bort från graven under fruktan och i stor glädje. Nu var det inte mörkt. Nu hade ljuset fallit in i deras mörka hjärtan. Nu var det stor glädje. De sprang, står det, för att tala om det för hans lärjungar. Är vi tända av samma glädje? Kan vi sitta kvar? Eller behöver vi springa ut och berätta för någon? Go, tell it on the mountains. Petrus och Johannes, jag älskar detta. De började att tävla om vem som kunde springa fortare. Det står så. Vi läste om detta. Och Johannes, som var yngre än Petrus, han hann först. Han hade väl lite bättre kondition. Han först. Så där var det rörelse och liv i luckan, kan vi säga. Två av lärjungarna som vi också har hört talas om redan här idag, de gick hela vägen tillbaka från Emmaus till Jerusalem. Och det här är inte bara att de gick från City Cross till kyrkan. Emmaus, nu finns det lite diskussioner om exakt var platsen låg. Men Bibeln säger att det var 60 stadier. Och det är ett gammalt romersk mått. Och det är 11 kilometer. Då hade de redan gått från Jerusalem 11 kilometer till Emmaus. Och nu när de upptäckte att Jesus, han levde. Och det var redan kväll, för de hade ju redan ätit kvällsmaten. Jag är säker på att det börjar bli mörkt. För sånt händer i Israel efter kvällsmaten. Speciellt kring påsk. Det blir ju ganska tidigt mörkt. Så de gick. Ja, de skyndade 11 kilometer tillbaka till Jerusalem. Och det är ungefär samma väg härifrån kyrkan till Billeberga, om ni vill tänka efter. De var så fulla av den fantastiska nyheten att Jesus lever. Alla skulle få höra att det här är på riktigt. De har vandrat med honom. De har lyssnat till hans undervisning. De har ätit tillsammans med honom. Han är inte längre död. Halleluja. Han lever. Paulus berättar att vid ett tillfälle så var det 500 som såg den uppståndne Jesus samtidigt. Om det skulle vara så att polisen ber om vittnesmål, om vittnesinformationer, och det skulle komma fram två eller tre som samstämmigt berättar om vad som har hänt. Som har samma berättelse, samma version av händelserna. Det skulle väga väldigt tungt i en domstol i Sverige. Om man sen har faktiska bevis som den tomma graven och linnebindlarna och att den var bevakad och all detta. Om man lägger ihop detta, det skulle bli en självklar dom i våra domstolar idag. Här har vi lärjungarna, kvinnorna, den tomma graven. Vi har minst 500 som på en och samma gång såg den uppståndne Herren. Skulle det inte vara tillförlitligt? Om inget av detta hjälper, så har jag en sak till att lägga till. Jag vet han lever. Han lever i mitt hjärta. Jag känner honom. Jag talar med honom. Jag får höra hans röst av tröst och uppmuntran, av vägledning. Jag vet han lever, för han bor i mig. Det var en total förvandling som skedde med alla dessa människor. Från mörker till ljus, från depression till glädje. Från en oro till en djup himmelsk frid. Och från sinnets uppror till Guds shalom. Om jag får fråga så här, vad var orsaken till denna förvandling? Att detta mörker blev till ljus. Vad var orsaken? De mötte den levande uppståndne Jesus. Det som gjorde susen i deras desperata liv, det var att de mötte Jesus som hade besegrat döden och dödsriket. Halleluja! Och så är det faktiskt ännu idag. Det finns väldigt mycket mörker i vår värld. Det finns väldigt mycket av lidande i vår värld. Och det är precis som det var för lärjungarna den gången. De kunde inte hjälpa sig själva. Kraften fanns inte i dem. Det var inte någon inre övning som hjälpte dem. Det som förändrade deras liv, det var mötet med den levande Jesus. Och det är på samma sätt än idag. Jag minns hur jag för snart 50 år sedan, när jag var nyfrälst, då hade jag såna sticker och klistermärken med ett slående budskap. Och det stod så här: om din Gud är död, ta min. Jesus lever. Så det hade vi som sticker och klistermärken på våra väskor. Och det fanns också som man kunde häfta det här på jackan. Om din Gud är död, ta min. Jesus lever. Som kristna har vi ingen grav att gå till. Mohammed ligger begraven i Medina. Man kan gå och besöka hans grav. Moses har fått sin grav av Gud i det gamla Moab. Någonstans. Vi vet inte, men det står att han blev begraven av Gud i Moab. Abrahams, Isaks och Jakobs gravplatser har jag själv besökt tillsammans med Rut. De ligger i Hebron i Judén. Buddha och Konfucius, ja, man kan bli konfus. Konfucius, de dog för 2500 år sedan. Det är historiskt belagt. Lenins balsamerade kropp visas upp i Moskva. Men Jesu grav, den är tom. Jag har varit där med många vittnen tillsammans med mig. Flera av er har varit där. Och vi kan säga, graven är tom. Ingenting att se. Det är det bästa med Jesu grav, ingenting att se. Ja, och så åker man hela vägen till Israel för att se ingenting. Halleluja! Ja, det är så. Och den stora glädjen för oss här och nu, det är ju att Jesus är här, mitt ibland oss. Det är ju inte bara en historia, något som vi gläds över, som hände för 2000 år sedan, som var mäktig och fantastisk. Utan han är här idag med samma kraft, med samma kärlek och samma liv. Ni har alla sådana vittnesbörd, hoppas jag, där ni har fått möta Jesus. Han har hjälpt er. En förvandling på ett eller annat sätt. Inte fullständigt. Det är en del kvar. Jag är inte perfekt. Ni behöver bara fråga ut. Men det har skett en förvandling. Något nytt har börjat. Själv har jag fått uppleva hur han förvandlade mig från en mörkrädd pojke till en trygg människa. Som får uppleva vila i Jesu närhet. Det är en stark upplevelse jag har fått göra. En förvandling. Jag har fått uppleva hur han har hjälpt mig med människofruktan. Som har fått ge vika för Guds kärleksfulla kraft. Och så har du säkert också dina upplevelser. Och många miljoner människor har fått uppleva Jesu förvandlande kraft i deras liv. Hat har förvandlats till kärlek. Jag blir alltid så gripen när jag läser om sådana som till exempel Corrie ten Boom. Som har varit i ett koncentrationsläger, ett tyskt koncentrationsläger. Och där hon har fått lida och hennes syster dog vid hennes sida. Hennes älskade pappa och bror dog av nazisternas händer. Hur denna kvinna sen kan stå och förlåta till och med en av de gamla vakterna som hon möter på ett möte där hon är och predikar. Han kommer fram och ber om förlåtelse. Hon kämpar först med sig själv, men så räcker hon också ut handen och säger: jag förlåter dig. Vilken kraft i Jesus, från hat till kärlek. Och precis som Jesus och Stefanus bad för bödeln som avrättade dem, så har Jesus hjälpt många tusenden av hans förföljda bröder och systrar att kunna be för och välsigna sina förföljare. Det finns många sådana vittnesbörd. Det är de som blir förföljda, det är de som sitter i fängelse, det är de som blir slagna, det är de som står inför avrättningen, ber för sina förföljare. Välsigna dem. Och det kan man inte göra i sin egen kraft. Jag vet inte om jag skulle kunna göra det. Men jag litar på att Herren ska ge mig den kraften i den stunden. När jag behöver det. Men jag vet att det har hänt tusentals gånger. Människor med drog- och alkoholberoende har fått möta den levande Jesus. Och fått förlåtelse och upprättelse. Och helande. Det finns många vittnesbörd om det. Och medan vi är nu här församlade i Landskronas lilla pingstförsamling, så är det miljontals med människor över hela vår jord som känner och upplever på ett eller annat sätt att Jesus lever. Om vi nu hade hela dagen på oss, så tror jag att alla skulle ni kunna säga någonting om hur Jesus har hjälpt dig. Visst kan det vara svårt ibland. Och vi kan börja att tvivla. Det vore oärligt att inte erkänna det. Och där har vi ju också den här berättelsen om en lärjunge som inte fanns med när Jesus kom. Och det var Thomas. En allt genom ärlig och uppriktig människa. Jag älskar honom. Han ville veta. Han ville kunna lägga sina händerna på saker och ting. Han var inte lätt lurad. Så när de andra berättade begeistrade om att de hade mött Jesus den uppståndne, och sa vänta ett ögonblick. Det tror jag inte på förrän jag själv får lägga mina händer i hans sår. Och så står det så här. 8 dagar senare. Då var det dags att Jesus kom igen. Och då var Thomas med. Vad säger Jesus till honom? Du tvivlare, bort med dig, ut i öknen. Där finns det gott om plats för sådana som dig. Nej. Han säger, kom Thomas. Här, lägg dina händer i mina sår. Det är helt okej. För det här är på riktigt. Du behöver inte låtsas att det är sant. Det är sant. Lägg dina händer i mina sår. Och när Thomas fick se detta, då brister han ut, min Herre och min Gud. Så Jesus vet vad du och jag, vad vi brottas med. Han ser våra tvivel, han ser våra funderingar, frågeställningarna. Och han kommer för att hjälpa oss. Han har så otroligt många vägar. Var så säker på att han möter varje ärlig sökare. Men sen säger Jesus en sak till Thomas, och jag är strax klar, håll ut. Så säger Jesus en sak till Thomas, därför att du har sett mig, tror du. Saliga de som tror, fastän de inte ser. Jag vill avsluta med den här tanken. Vad ditt mörker än är. Jesus har ett ljus för dig berett. Och vägen från mörket till ljuset, det är den uppståndne Herren. Han är övergången. Där han får komma in i ditt och mitt liv. Inte begränsat. Det funkar inte när vi säger, okej, så här mycket Herre, det är okej, men den delen, den behåller jag för mig själv. Utan när han får komma in fullt ut, då blir det ljus. Det kan inte vara annat. Ta ett ljus och gå in i ett mörkt rum. Det mörka rummet blir ljus. För ljusets kraft är starkare än mörkrets kraft. När Jesus får komma in i ditt liv, den levande, den uppståndne, då blir det ljus. För han är ljus. Han lever och han kan hjälpa dig. Halleluja. Amen. Herre, tack för påskdagens fantastiska budskap. Du var död, men du lever. Tack att du har nyckeln till döden och dödsriket i din hand. Du har vunnit seger. Du har övervunnit döden. Och samma kraft som var verksam när du uppstod från döden, den är verksam i oss. Herre, du vet om allt mörker som finns. Om det bara är tankar så kan de vara rätt så mäktiga. De kan hålla oss i ett mörker, våra tankar, våra känslor. Herre, jag ber att du själv kommer in. Det är inget vi kan lösa, det är inte vår kraft, Herre. Vi förmår inte, men vi ropar till dig, Herre, kom med ditt ljus. Du är den levande, den uppståndne. Så att det blir ljus också i våra liv och hos många fler människor som finns runt omkring oss. Där det är mörkt just nu, Herre, låt dem få möta dig. Så att ditt ljus, uppståndelsens ljus, får komma in i deras liv också. Fader, vi ber om detta i Jesu namn. Och vi vet att du hör. Amen. Amen.